Då kommer vi till ärende nummer 7 och det är information från barn- och utbildningsnämnden. Och då ber jag vår barn- och utbildningschef Helene Claesson och barn- och utbildningsnämndens ordförande Josef Tornell komma fram. Varsågoda.
Tack så mycket. Vi får komma och informera lite om det arbete vi gör i nämnden och framförallt det arbete man gör i verksamheten ute med barn- och utbildningsfrågor. Här i kommunen sköter du knapparna, Joel, eller? Ja. Den styrkan vi har i vår nämnd, eller i den här verksamheten tycker jag, eller en av våra styrkor, är att vi har ett gemensamt mål, både tjänstemän och politiker. Och det är att vi ska få en riktigt bra förskola och skola. Och vi, även om vi kanske ser på saker och ting på lite olika, från olika håll, så är ändå liksom målet detsamma. Att vi vill ha en riktigt bra förskola och skola. Det är liksom båda sidornas huvudmål. Vi har under mandatperioden fått en bra struktur, tycker jag, på arbetet som vi har. Vi har satt upp årshjul som vi jobbar efter, men en tydlig planering som gör att vi liksom varje månad har egentligen någonting som vi kan ta upp. Vi behöver inte ställa in möten för att vi inte har ärenden. Liksom, för det är väl planerat och vi har fått en bra struktur på det. Sen reviderar vi detta titt som tätt, men en bra grund har vi i alla fall. Beredningar och underlag till nämnden har vi gjort en resa också från att vara relativt undermåliga i början på mandatperioden, men nu så har vi rätt så bra befästa underlag och är de inte det så får de höra det, kan vi säga. Så vi samarbetar där med att hjälpa varandra. Och vi har en tillit mellan varandra. Så vi litar på att tjänstemännen gör det de ska göra och eller tjänstemännen har en tillit till att vi politiker uppfyller våra uppdrag. Sen tycker man inte alltid lika, men vi har ändå en tillit på att man håller sig på sin kant och man gör det man kan och hjälper varandra. Vi har börjat få en organisation som sitter väldigt bra. Jag tror att jag ska lämna över till dig, Helene, så får du dra detta, för du kan det mycket bättre än vad jag kan. Men jag är stolt över att vi har en verksamhet där rektorer och ledning väljer att vara kvar i så hög utsträckning som de gör. Och de få gångerna som någon går någon annanstans, så är det för att de går till något annat och inte att de går från Mullsjö.
All forskning säger att det är viktigt att man har kontinuitet när det gäller ledarskap. Och nu har vi haft de rektorerna i grundskolan ett bra tag. Och det är vi är väldigt jätteglada för. Vi hade 3 nu som gick ut rektorsprogrammet, så att nu har vi bara en som går rektorsprogrammet. Vi har en ny rektor. Vi har haft 2 rektorer i förskolan som har slutat under året, precis som du sa, gått till andra saker. Nu har vi rekryterat en rektor som har både lång erfarenhet och hög kompetens och rektorsutbildning och sådant. Jag tycker också, för att vara ett sånt litet kontor, vi är bara 5 stycken på barn- och utbildningskontor, så har vi en hög kompetens där. Vi är 3 stycken som har rektorsprogram, jag skolchefsprogram. Det är både från förskola och grundskola, och vi är också de handläggarna vi har som också har en bred kompetens. Nu blinkar jag till dig så kan du byta. Det vi är stolta över nu, det är att när jag var här för 3, snart 4 år sedan. Då fanns det ingen systematisk kvalitetsarbete. Jag var inne som konsult och lämnade över sen till Hamid. Då fanns det ingen systematisk kvalitetsarbete. Nu har, och då vill inte jag ta åt mig äran, utan det är Jenny Albers som har arbetat fram det här. Så att nu används Mullsjö som förebild för vårt systematiska kvalitetsarbete. Både av Skolinspektionen men också av SKR. Så att vi är kommunexempel på deras utbildningar. Digitaliseringen likadant där. När jag var här för snart 4 år sedan, då fanns det några gamla datorer uppe på Trollhöjd, skulle jag vilja säga. Nu har vi kommit väldigt långt på väldigt kort tid, och det är tack vare Ola Utbult och Jenny Albers som har gjort den här resan. Där har vi också att andra kommuner nu gör studiebesök hos oss och ser hur vi arbetar. Yes. Annat som vi ser nu som är väldigt positivt, att nu ska vi få en ny förskola. Vi har pratat mycket flera år att både Bullerbyn, Nu fick vi ju sagotrollet med det gamla lokaler och inte anpassade för förskola. Så nu hoppas vi verkligen att det här kommer bli riktigt, riktigt bra. Och det tror vi verkligen på. Vi har en hög lärarbehörighet. Vi ser också att det är flera lärare som kommer tillbaka till kommunen som då har valt. Det har varit mycket hopp mellan, för det har varit ett sätt att få upp löner. Men man ser att det är många som kommer tillbaka och det är ett väldigt bra betyg. Vi har jobbat mycket med trygghetsarbetet. Vi har ett nytt verktyg som hjälper oss i det arbetet. Och jag vill lyfta fram här också att vi har gott fackligt samarbete. Det är inte alltid... Det underlättar åt alla håll. Vi pratar tillit i nämnden. Men det här också att vi verkligen drar åt samma håll gör att vi tror att det blir riktigt bra för våra barn och elever ute. Yes. Sen arbetar vi med bilden av Mullsjö skolor. Vi har ju rekryterat alla nya egentligen nu på barn- och utbildningskontoret sedan de senaste 3 åren. Och det är många som säger, oj, ska ni till Mullsjö? Och det här behöver man jobba med. Så vi har verkligen försökt jobba och ändra den här bilden. Det är det som jag brukar säga, där är ni absolut viktigast som kommunfullmäktige. Att ni pratar gott om Mullsjö skola. Vi har varit i KS och sagt att kommunstyrelsen är jätteviktigt. Nämnden har vi pratat om. Men också alla ute. Att man pratar gott om den verksamheten man har. Vi har tagit fram en kommunikationsplan för att just lyfta fram det goda som görs. Jag vill också här lyfta fram organisationen på Gunnarsbo som den var för 3 år sedan när vi hade väldigt många outbildade resurser. Vi hade väldigt mycket folk, men att det var ingen bra organisation. Där har rektorerna där gjort ett jättestort arbete, kan jag säga. Där vi har fått en väldigt bra, det är där vi också ser att det är flera lärare som kommer tillbaka dit. Jag vill också lyfta familjecentralen som vi har fått. Oerhört positivt. Jag lyfter återigen digitaliseringen här, för den är viktig att man visar utåt, för det är ju också ett politiskt uppdrag, eller statligt politiskt uppdrag. Och också att vi har jobbat mycket med kompetensutveckling för att det ska bli. Sen har vi ju naturligtvis utmaningar också. Och det vi kan se det är att vi har många verksamheter som vi inte själva kan påverka kostnaderna. Det är framförallt då de som vi har i Jönköping. Vi har ingen grundsärskola här. Den måste vi köpa. Vi har inte gymnasium, vi har inte gymnasiesärskola, vi har inte vuxenutbildning och vi har inte SFI. Och detta innebär att där kan inte vi påverka kostnaderna utan att vi får helt enkelt betala det kostar. Vi har sett under de senaste åren att andel elever som väljer skola i annan kommun har ökat. Nu har inte vi någon jättestor differens där, för vi har många från Habo som kommer hit också. Men samtidigt är det som vi har sett det enda vi kan påverka när det gäller ekonomin. Det är att vi får tillbaka elever hit. Så det är bland annat därför också vi jobbar mycket med bilden av Mullsjö skolor. Vi tycker att det ser ut som de kommer tillbaka, men det vet vi först till nästa år nu. Vi ser också, våran bild i alla fall och när vi får från andra, bland annat folkhälsoenkät ung och så ser vi att vi har andel barn och elever som är i behov av särskilt stöd, att det är högre än genomsnittet. Det visar även folkhälsoenkät ung, vilket också gör att vi behöver anpassa undervisningen eller organisationen till detta. Vi ser att andelen elever i grundsärskolan är mycket högre än andra kommuner. Jag återkommer till en bild kring detta sen. Och vi ser också kostnaden per elev i grundskolan, den är låg i jämförelse med rikets snitt. Det är där ni ser den här grafen ni ser. Det orangea, det är rikets snitt. Och nu har vi fått in 2021 års siffror också. Och vi ser att Mullsjö ligger väldigt mycket under nu när det gäller. Och detta är alltså kostnad per elev i den kommunala grundskolan. Så ni ser att där har vi ganska så mycket. Och det vi ser är en jättestor utmaning. Det är det här arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. För det kostar ganska så mycket. Jag kan säga att där har vi också ganska många medicinska resurser. Man kan tro att det betalar någon annan, men det är ju vi som får betala med ganska många elever med diabetes till exempel. Och får du diabetes eller även barn i förskolan, får du det så måste vi ha medicinsk resurs. Och där är också svårigheten när vi har så många små enheter, både på förskola och våran FT3 då. Där har vi ju 4 enheter, vilket också gör att det blir svårt att samordna. Får man diabetes kan man inte säga att man får flytta till en annan skola för att det finns kompetens där. Så det här är också någonting som gör det bekymmersamt när det visar sig till när det kommer till ekonomin. Yes. Här ser ni nettokostnad för grundsärskola i Mullsjö kommun och detta är per invånare. Där ligger vi och alla de här strecken, det är kommun i Sverige och detta är 2021, alltså förra året. Så att ni ser att vi ligger nästa, jag tror vi ligger bland de 10. Nu ska vi veta att det är 54 kommuner som saknas i den här. Så det kan hända att det åker ner lite. Men ni ser om man jämför med kostnad per grundsärskola per elev eller per invånare så ser ni att vi ligger väldigt högt. Jämför man med Habo så har de 783 kronor per invånare och vi har nästan 1300. Och i och med att vi inte kan påverka de här, då ska man veta att grundsärskola också är en rättighetslagstiftning. Så den kan vi inte påverka det antal elever vi har. Utan har man rätt att vara i särskola, då har man rätt till den här lagstiftningen.
Kan jag också påpeka det att vi, om vi kollar på grundsärskola per inskriven elev i grundsärskolan så är inte kostnaderna så höga. Det handlar ju om ett stort antal som är det som driver kostnaderna.
Både ett stort antal, men vi har också flera som har större...
Ja, men om det jämför med Habo, precis. Jönköping är inte dyra.
Nej, och vi har ju precis samma pris, Habo, Jönköping och Mullsjö. För Habo har ju också sina grundsärskoleelever i Jönköping. Så det är ju samma kostnader på de barnen. Men vi har lite fler elever som dessutom kräver mer hjälp. Så detta är någonting som vi ser som lite äter våra resurser. Här ser ni vad kostnad för kommunal grundskola ligger i Mullsjö kommun. Och då är detta jämfört med riket. Nu ligger vi fjärden lägst i Sverige på den kommunala grundskolan. Och det är väl det vi ser lite utifrån den påsen vi får. Att mycket av det så att säga vi får, det måste vi lägga i till grundsärskolan. För vi kan inte påverka de kostnaderna. Så detta är väl en jättestor utmaning som jag ser som vi har att arbeta med utifrån att vi vet också att vi har dels flera små enheter, för små enheter kostar mer, och också att vi har fler barnelever i. Nu håller jag på att trycka här men det var inte så lätt. Vi kan ta nästa. Och det var 2021 års siffra, då låg vi fjärde sämst. Det vi ser nu ser ni vi har gjort ett litet kryss och det ska stå 2022. För inför 2022 som vi ligger nu, då har vi varit tvungna utifrån att vi har så pass många elever som väljer annan kommun. Så vi var tvungna att lägga över från den kommunala grundskolan för vi kan inte påverka de kostnaderna. Så från den kommunala grundskolan har vi fått lägga till de som vi betalar ut. Det är därför vi jobbar väldigt mycket med att försöka få tillbaka de eleverna. Så att nu ser vi att det har tagits ytterligare 2 miljoner. Så vi vet ju inte var vi hamnar utifrån Coladas. Detta är statistik då som jämför alla kommuner och landsting i landet. Så här är vi, ser vi att det här är en jättestor utmaning för Mullsjö kommunala grundskola. Lite exempel på konsekvenser som vi ser inför det här läsåret som vi står framåt nu och även när vi tittar på ekonomin nu 2022. Vi ser att vi har ett ökat antal barn i förskolan jämfört med budget och förskolan är ju den verksamhet som är svårast att prognostisera. Vi har sett att det föddes ganska så få barn förra året varför vi trodde inte det skulle vara så många. Så att, som ni ser så har vi antal budgeterade barn 319 men när vi tittar nu 25 maj så är det alltså 385 barn inne. Och det är klart att det här kostar för vi kan inte bara stoppa in barnen vid små ettåringar för det är de som kommer in. De behöver ganska mycket stöd och hjälp. Så här har vi också en utmaning just när det gäller ekonomin. Och så tittar vi, man har ju 15 timmars barn, det är så vi betalar. 15 timmars barn, det är de som har rätt till 15 timmar när man har föräldrar hemma. Och de är ju billigare naturligtvis än heltidsbarn ute. Och då har vi budgeterat med 70 sådana, men istället är det 86 också där. Och sen som jag sa tidigare, det är dyrt med många små enheter. Både förskolan och FT3 har ju små enheter som då driver kostnader. Jag vet att när vi pratar kök så har vi många små kök. Men vi har precis lika många små enheter i verksamheterna då som gör att det driver. Yes. Andra konsekvenser som vi ser nu när vi tittar nu när vi lägger organisationen inför nästa läsår. För vi ser att vi redan nu ligger pyrt till när det gäller ekonomin inom barnutbildning. Det är att vi täcker inte de här. Vi har många elever både i förskolan och skolan. Man har inte lika många diagnoser men vi har alla de här diagnoserna som ni kan se där. Som är svårt att hitta resurser till alla de som behöver de här resurserna. För det är också kostnadsdrivande. Så att vi får verkligen se vilka är det som absolut. Och vi försöker också hitta organisationer som ska vara effektiva där man kan ha. Men ibland går det inte att ha flera barn. Dels går de på olika skolor och så vidare. Så det är en svår organisation. Och sen ser vi också utifrån det här tuffa att vi kan inte ge, för enligt skollagen, det är ju det som är med skolan, vi har ju väldigt mycket utifrån skollagen som styrs. Och då står det ju där att alla elever har rätt till att få det stöd som de behöver. Det kan inte vi ge när det gäller kunskaper, för vi har inte så mycket resurser ute, utan då har vi en per klass. Och sen försöker verkligen rektorerna och lärarna ute på alla sätt titta former för att kunna stötta upp. Så vi strukturerar väldigt mycket både med schema och sånt här för att kunna använda alla personer vi har på bästa sätt, så att man kan ge de elever så mycket stöd det bara går. Men här har vi, som ni förstår, när vi ligger så lågt i resurser så är det svårt att hitta de här extra. Och även inför nästa år, eftersom vi har varit tvungna att dra ner ganska så mycket nu för den kommunala grundskolan, så ser vi att idag är Sandhems skola 45 elever, till hösten är de 41, eventuellt bara 40. Och utifrån att vi ska ha en budget i balans, vilket vi ändå kommer att ha svårt att få, så måste vi dra ner, minska med en lärare. Vi kunde höja förra läsåret med en, utifrån att vi hade en bättre ekonomi då. Men nu ser vi att vi måste dra ner en lärare, och det här kommer öka arbetsplatsen ytterligare, för de är redan ansträngda ute på en sån liten skola där det är alla arbetsuppgifter som görs på en skola. Om ni tänker rastvakter, ni tänker man ska beställa material, man ska vara med i olika grupper och allt det här. Det får ju väldigt få göra, två eller tre stycken får göra det som man på Gunnarsbo delar på 30. Så det här är en ganska eller väldigt ansträngd, och då ser vi också att kvaliteten kommer bli lidande nu då när vi får så pass lite resurser där ute. Och det kostar ju också med fritids utifrån att man måste öppet. Man måste ju öppet de här 12 timmarna då. Och det är ju det som också blir svårt på våra små enheter. Så detta är som vi ser framåt nu, som, eller inför nästa läsår där vi har tvungna att göra detta. Det kan bara vara bra för er att veta. Om vi tittar på exempel på konsekvenser för Gunnarsbo, då är det så att det som vi säger att vi vill ta hem massa elever. Och grundskolan är ju sån att får man hem elever i en klass så kostar ju inte det mer än eventuellt en dator eller läromedel. Förutom den eleven så gör att man måste göra en ny klass. För den eleven kostar drygt 1 miljon, brukar man räkna. För 10 år sedan sa man, jag brukar säga 1 miljon. För 10 år sedan sa man att det kostar ungefär 1 miljon med en klass till. Och nu är de så pass många, nu är de 289 elever. Så de lämnar 3 stycken 6:or som går till Trollehöjd. Men tar emot 4 stycken 4:or. Vilket också gör att det här blir en extra kostnad på 1 miljon. För vi måste ha en klass till. Vi har redan väldigt stora klasser. Och också exempel på konsekvenser för Trollehöjd som vi ser inför nästa läsår. Att nu går alla de, som jag sa, det var väldigt turbulent på Gunnarsbo för 3-4 år sedan. Det har också varit att man har gjort ett jättejobb inom barn och utbildning för att få en budget i balans. Vi har haft budget i balans nu i 2 år. Men det har ju också inneburit att man var tvungen att slå ihop klasser för att göra en effektiv organisation. Och de här klasserna, de har ju fått gör om sina klasser flera gånger, och det har varit ganska både utifrån organisation men också att man då har fått byta och slå ihop klasser vid flera tillfällen. Så är det ju så att nu, och det var också väldigt stor läraromsättning, nu har vi väldigt låg läraromsättning på Gunnarsbo. Men det är de här då som kommer upp nu till Trollehöjd som vi ser. Nu hoppas vi att vi kan ha den här goda organisationen och med ledarskap och så vidare, att vi kan fortsätta med detta. Då kommer det här att bli bättre, men det är några turbulenta klasser, och bland annat beroende på att man har fått byta klasser mycket och outbildade resurser och mycket lärarbyten framförallt. Och då blir det inte, och de eleverna som då har det lite tufft, de får ännu mer illa när det inte blir en trygg lärare som följer dem. Yes. Nu är det du, Josef. Mm.
Som sagt, jag tänkte också vi skulle ge en liten bild av hur vi jobbar med våra utmaningar. Vi började i början på mandatperioden direkt med att ha dialoger med våra verksamheter. Det är ju en fördel att vi är en liten kommun, att vi kan ha en väldigt tät kontakt med vår verksamhet. Så nästan i stort sett varje nämnd så har vi en form av dialog med någon del av verksamheten. Under de här dialogerna kommer det upp mycket grejer. Det poppar upp vad de kommer med grejer, att de har ditten och datten, och det är problemet och det är problemet. Och vi har ju gjort ärenden av det ibland, men till slut så kände jag att vi behöver göra någonting mer, få lite mer verkstad. Så i arbetsutskottet som vi har, så har vi valt att arbeta med någonting som vi kallar fokusområden. Min förhoppning är att vi i framtiden också kommer kunna knyta pengar till detta på något sätt. Alltså det är områden som vi ser, eller som nämnden ser, är någonting vi måste pinpointa lite. Det behöver inte vara att vi gör arbetet, men där vi pratar med tjänstemännen, vi tar in information till extra information till oss i arbetsutskottet. Det här är tre exempel som ligger på bordet just nu. Det är språkbruk i mellanstadiet, psykisk ohälsa i skolan och särskild undervisningsgrupp för årskurs 4-6. Ett annat exempel är ju våra skolgårdar till exempel, som vi hade som en fokusområde. Nu har vi flyttat över det som till vår statsrapport i nämnden istället. Där vi gjorde en skrivelse till tekniska och där det nu har blivit verkstad på fastighetssidan. Så, lite just för att få verkstad så har vi valt att jobba med de här grejerna där det dyker upp sådana grejer som vi tycker är extra viktiga. Du kan trycka vidare. Vi har en väldigt bra grund att stå på i vår verksamhet. Vi har en bra verksamhet, men vi har också väldigt stora utmaningar. Och jag hoppas att jag har kunnat ge den bilden till er här idag. Vi har lite för lite resurser, men vi har väldigt stora behov.
Kan vi inte lägga till det, för det vänstra där ser ni, det är Skolverkets egen statistik. Och då är det intellektuell funktionsnedsättning, alltså grundsärskola. Eller de som är inskrivna i särskolan, då ser ni att det gula är riket och det blåa är Mullsjö. Så vi ligger alltså på, nu ligger vi på 2,1% mot riket 1,2. Och det är det som kostar mycket. Sen ser ni så här nere till höger där, så är det folkhälsoenkät ung. Där elever själva, det är de som gick i nian förra året och de som gick i tvåan på gymnasiet, som själva då visade den översta, det är en del elever med någon form av funktionsnedsättning. Och då kan det vara de vi visade, det kan vara ADHD, det kan vara någon form av autism och så vidare. Då ser ni, och detta är gentemot länet, då ser ni också att Mullsjö är bra mycket högre än vad länet är. Och när vi ser där nere så är det sådana som har psykosomatiska besvär, alltså psykosocial ohälsa. Där man ser också hur Mullsjö, och detta är det som eleverna själva skattar sig. Så det är det som jag menar, att det är flera olika bilder. Det är inte bara liksom våran bild, utan det här är även ungdomarnas bild då. Sen var ju detta, det är så att vi ska följa det första gången vi var med i folkhälsoenkät ung. Så det är också intressant att se hur det utvecklar sig. Om det var speciellt det här året eller om det kommer se likadant ut. Jag tror man gör det vartannat år. Men här ser man att vi har väldigt stora behov. Det är därför vi har lite den här vågskålen, att det är svårt att få till. Får jag bara lägga till en sak som jag tänkte på här. Ofta får man ut, eller jag kan få ut i alla fall, att lärare och så vidare säger att politiken vet ingenting om skolan. Det får man ofta till sig. Jag brukar säga det utifrån att på nämnden kommer alltid rektorerna, kommer alltid en gång per termin. Och jag har också, om man säger att jag informerar dels, eller rektorerna får till varje nämnd då tala om vad de tycker att politikerna i nämnden behöver veta. Så därför så har vi, försöker vi ha så att politiken får så mycket information om verksamheten som möjligt. Och det försöker jag också vara ganska tydlig när jag är ute och pratar med personal. Att man faktiskt vet som politik här i Mullsjö mycket om vad som händer i skolan. För det är ofta den bilden man har ute på när man jobbar ute på golvet.
Tack så mycket. Om ni har några frågor så är det.
Tack så hemskt mycket för en bra och tydlig genomgång. Jag tror att budskapet har gått hem, om man säger så. Är det någon som har några frågor så kan vi använda meeting för att begära ordet. Är det någon som har några frågor till Helene och Josef? Harriet, varsågod. Harriet Kajfeldt-Karlsson, Socialdemokraterna. Du kan gå, gå till mikrofonen.
Särskolan. Har man räknat på vad det skulle kosta att bedriva det i egen regi? Och även då i samband med det, inte bara i pengar utan vad det skulle göra för de barnen att få vara på hemmaplan?
Nu har vi det, så från 1 juli 2023 så får vi inte lämna, får vi inte ha kvar de elever vi har i grundsärskolan. Jo, vi får ha kvar de vi har, men vi får inte få några nya elever till grundsärskolan i Jönköping. För de har också, precis som vi, att det ökar mycket, det ökar hela landet och man vet inte varför. Ändå ligger vi högt jämfört med andra. Så från och med 1 juli nästa år kommer vi ha grundsärskola här. Men däremot så kan jag säga, jag pratade med de som är rektorer nu, för man har gjort så här i Habo, men de har börjat i år. Och det blir oerhört dyrt. Det blir inte något billigare så de att ha det här. Och utifrån att vi nu kommer att få de som går får lov att gå kvar. Och Habo har sett att det är ingen av dem som idag går i Jönköping som väljer att flytta tillbaka. Så de har sagt att det här blir jättedyrt. Men om vi ska se hur det är för barnen tror jag, då får man vara kvar, för de åker ju långt. Sen har de en väldigt bra verksamhet, så det gäller ju för oss nu att skapa en riktigt bra verksamhet här. Med kompetens och så, det är också det som kan vara svårt i sådana här små kommuner att få den kompetensen som behövs. Men så vi kommer ta hem det, men det blir inte billigare.
Nej, men jag menar med barnen, det är ju att är de här i samhället har de ju mer möjlighet att bara umgås, bara tillsammans med de andra Absolut. Barnen i samhället så att säga. Precis. Vilket jag tror att de skulle må väldigt bra.
Och det får de också nu. Sen är det så att vi har ju flera barn som går särskolintegrerade. Som är inskrivna i särskolan men går i vanlig skola. Det är också utav de här extra, då behöver de extra resurser här.
Tack. Ja, tack. Finns det ytterligare någon fråga? Som jag sa, det var nog väldigt klart och tydligt. Vi tackar för detta.
Tack så mycket.
Tack.